Med i studion är Inga Thorsson, expert på nedrustningsfrågor, förhandlingar och freden. Och också Lennart Winblad, utrikeskommentator på Aktuellt. Två saker kort bara först. Det här är ingen total bild av världen under året. Det är ett urval som jag har gjort. Och det är ibland mycket starka scener, vill vi påpeka, för de som är känsliga eller för barn. Eller så. Inga Thorsson, var 1982 ett bra fredsår?
Jag skulle svara både ja och nej på den frågan. Fredsrörelserna har under det här året växt både i styrka och i kunskaper och därmed fått en ökad slagkraft och effektivitet. Det är en positiv faktor. Men å andra sidan, trots intensivt och hårt nedrustningsarbete, så har Förenta nationerna inte kunnat åstadkomma något praktiskt politiskt nedrustningsområde under det här året. Och 40-nations nedrustningskommittén i Genève har inte haft något genombrott på något område under år 1982.
Vad säger du, Lennart Winblad? Var 1982 ett bra år utrikesmässigt ur din synvinkel?
Det var ett hektiskt år, och hektiska nyhetsår brukar inte vara goda år. Jag var för ett år sedan ungefär i Namibia. Då såg det ut som det skulle bli en lösning på den krisen. Det har inte blivit någon lösning under det gångna året. Det känns som en besvikelse. Jag var i Spanien för ungefär ett år sedan också. Då var valet där på något sätt en socialistisk regering eller en militärkupp. Det blev en socialistisk regering. Det får vi se som positivt.
Okej. Okay. Ska vi då börja med den här summeringen av utvecklingen under året? Och vi börjar då i Polen, som ju ligger nära oss på många sätt.
Så här började det.
En av årets största händelser började i själva verket förra året. En decembernatt förflyttades polska trupper till gatorna i Warszawa och andra stora polska städer. Regeringen hade beslutat införa krigslagar i sin långa kamp mot solidaritet. Det skulle visa sig bli en av 82 års avgörande händelser med återverkningar på utvecklingen i både väst- och östblocket. Den personliga friheten inskränktes, skolor och universitet stängdes, ledarna för solidaritet arresterades och tusentals internerades i nyinrättade läger. USA och västvärlden la skulden på Sovjetunionen och vidtog ekonomiska sanktioner. Det polska folket protesterade på sitt eget sätt. Segerplatsen i Warszawa blev ett så starkt centrum för motståndet att myndigheterna spärrade av området som de påstod var i behov av reparation. Men oroligheterna fortsatte. I oktober, två år efter dess födelse, förklarades Solidaritet officiellt död av regeringen. Vid varvet i Gdansk, där Solidaritet föddes, gick arbetarna ut i strejk. Det fruktades att en större sammandrabbning skulle ske, men konflikten fick ingen landsomfattande spridning. Det var en vändpunkt. Och trots att det förekom mer stridigheter förbättrades situationen tillräckligt för att Solidaritets ledare Lech Wałęsa skulle kunna friges i november. Wałęsa sa att hans uppfattning inte förändrats. Men myndigheterna hävdade nu att han bara var en privat person. De lovade upphäva krigslagarna vid årets slut, men Solidaritet förblev förbjudet. Länder upplever emellanåt revolutionära situationer då centralmakten förlorat sitt grepp om utvecklingen och massorna har initiativet, om också inte den direkta makten. Så var det i Ryssland och 1917 på våren. Efter tsarmaktens sammanbrott var det sovjeterna, arbetarnas, småbrukarnas och soldaternas råd som dominerade den politiska scenen. Två år senare hade Lenin målmedvetet och effektivt fråntagit arbetarna makten och överfört den till kommunistpartiet för att aldrig återlämna den. Polen fick genom Sovjetunionen ärva den ryska modellen. Men där fanns en annan tradition. Frihet och oberoende har alltid varit viktigare för polackerna än för ryssarna gemen. 1981 rådde en situation som påminner om den i Ryssland våren 1917. Kommunistpartiet och regeringen hade förlorat greppet om utvecklingen och arbetarna hade genom sina fria fackföreningar övertagit initiativet. Den kommunistiska världen fick under några månader se en praktisk variant av proletariatets diktatur. De som valde vid makten kunde inte acceptera denna ordning. Och det hot utgjorde mot den etablerade kommunistiska ordningen. Liksom i vissa kapitalistiska länder kom alternativet till kaos att bli en militärdiktatur. Den i Polen har under det år som gått försökt olika varianter av ansiktslyftning. Vad polackerna kan hoppas på för framtiden är en normalisering utan större frihet och en långsam ekonomisk återhämtning. Men makten, den är för överskådlig framtid fråntagen den arbetande klassen.
1982 innebar halvtid för Ronald Reagan som president. Amerika gillade honom fortfarande. Men när kongressvalet kom i november frågade sig väljarna hur klarar han sig? Och det landsomfattande svaret blev sådär. Republikanernas övertag minskade och ingen tvivlade på orsaken. Det var framförallt ekonomin som dominerade det amerikanska året. Allt eftersom krisen fortsatte gick fler bolag i konkurs och drog med sig den högsta arbetslösheten på 40 år. 11 miljoner amerikaner stod utan arbete och många la skulden på Reagans ekonomiska politik. Höga räntor och stora nedskärningar i regeringens utgifter. Det var en förvirrande situation, för räntorna föll faktiskt under året och inflationen stannade av. Men den genomsnittliga medborgaren såg sin köpkraft minska. Och allt fler amerikaner fick lära sig vad det innebar att vara verkligt fattig. Förvirringen återspeglades på Wall Street också, där kommersen satte nya topp- och bottenrekord, de största på årtionden. Det här var oroliga tider och presidenten fick sin beskärda del. Så sent som i juli firade lojala republikaner hans skattereform som tillkännagavs förra året. De gjorde det trots de kritiker som vidhör att kakan inte delades lika. Sen i augusti gjorde presidenten en helomvändning.
We're not proposing a quick fix, an artificial stimulus.
Skattesänkaren Reagan annonserade i en tv-sändning sitt nya skatteförslag på nära en miljard. Och han lyckades övertala kongressens bägge partier att stödja honom.
Now there won't be a sudden boom or upsurge, but slowly and surely we'll have a sound and lasting recovery based on solid values and increased productivity and an end to deficit spending.
Bestämda grepp behövdes verkligen. Krisen hotade även de största firmorna och industriproduktionen minskade med nära 10%. Ett stort problem var stålindustrin, sedan länge en sjuklig näringsgren. Regeringen skyllde på billig subventionerad import till stor del från Europa. Det var stor risk för ett handelskrig med Europa och trots att europeerna så småningom gav sig vad gällde stålet var protektionismen ett stort orosmoment året igen. Europa hade under tiden sina egna bekymmer. Också här var arbetslösheten stor. I EGs länder uppgick den till 10% för första gången någonsin. Och också här gick företag som blivit institutioner under. I England var det till exempel Laker Airways, bolaget som var först med lågprisflyg över Atlanten. Och på andra sidan Engelska kanalen hade Frankrike problem med sin ekonomi. Omgivna av tilltagande protester var socialisterna tvingade att överge sina planer att uppnå välstånd genom utgifter. Och till denna svåra ekvation adderades så den sibiriska faktorn. Detta var ledningen för transport av naturgas från Sibirien till Europa. Västeuropéerna planerade att hjälpa Sovjet bygga den med hjälp av amerikansk teknologi, men Washington opponerade sig som en del i protesten mot händelserna i Polen och i augusti införde presidenten handelsrestriktioner. Europeerna påstod att Washington handlat utan att först rådgöra med dem och tillade att de skulle fullfölja redan ingångna avtal. Gasledningen förblev en allvarlig tvistefråga ända in i november då Washington tog tillbaka sina sanktioner. Allt det här låg och jäste när presidenten besökte Europa vid årets mitt. Vid Versailles-mötet i det närmaste ignorerade han sin värd, Frankrikes president Mitterrand.
Men väl där fanns det mycket för presidenten att ta sig an, inklusive europeernas klagomål över Amerikas höga räntor och behovet att stabilisera världens ekonomi. Presidenten behövde också övertala en del europeer att stödja honom i hans hårda linje i öst-väst-relationerna. Han avslutade sin europeiska resa i Västtyskland där tusentals demonstranter visade honom att opinionen mot kärnvapen fortfarande var stark i Europa. Presidenten sa att han gärna skulle sälla sig till deras skara om det inte var för en sak.
We cannot simply assume every nation wants the peace that we so earnestly desire. We're menaced by a power that openly condemns our values and answers our restraint with a relentless military buildup.
Supermakternas nedrustning var ämne för samtal under året, men utan några märkbara framsteg.
Ja, Inga Thorsson, vi såg här exempel på fredsrörelsen i aktion, demonstrationerna i Västtyskland när Reagan besökte det. Var 1982 ett genombrott för fredsrörelsen, kan man säga?
Jag tror nog att det genombrottet kom redan tidigare, framförallt i Västeuropa, där år 1981, enligt min mening, var det viktiga året. Det var det året där man i en rad NATO-länder i Europa så visade sin styrka och sin krav på sina ledare för nedrustningsåtgärder att man tvingade de västeuropeiska politiska ledarna att i sin tur tvinga Washington att äntligen starta de samtal med Moskva om de europeiska medeldistansmissilerna som var utlovade ända sedan 1979. De började ju i slutet på november 1981 och det var två förlorade år för de förhandlingarna som detta markerar. Men hade den europeiska fredsrörelsen inte haft den styrka den hade, så undrar jag om samtalen hade kommit igång ens då. Därför att de allmänna relationerna mellan USA och Sovjetunionen hade ju inte förbättrats. Sen kom den amerikanska fredsrörelsen som fick sitt genombrott på hösten 1981 enligt min mening, och som växte sig mycket stark under vintern och våren 1982. På många olika sätt, på många olika plan. Den breddades och fördjupades. Den fick en kolossal sakkunskap genom att en rad vetenskapsmän, politiker och diplomater anslöt sig till den. Och jag tror igen att detta var en avgörande faktor bakom det tal som president Reagan höll i maj 1982, när han erbjöd Sovjetunionen förhandlingar om de stora strategiska centrala vapensystemen som började den 29 juni 1982. På det sättet och även på andra sätt så tror jag att fredsrörelsen har visat att de kan få en politisk effekt.
Och fredsrörelsen här, man ser inte det som en trend nu, en modern sak. Det är många som rycks med och tycker att man ska arbeta för fred och fint. Är den här för att stanna, fredsrörelsen? Är den folkligt förankrad ordentligt nu?
Jag vågar tro att den är kommen för att stanna, därför att den är för solitt underbyggd för närvarande. Med sakkunskap från alla tänkbara håll, inte minst genom de olika yrkesgrupper som har bildat organisationer mot kärnvapen, som läkarna, lärarna, ingenjörerna, teknikerna, inte minst kyrkornas engagemang. Jag tror att därigenom så har rörelsen fått en bredd och ett djup som gör att det inte kommer att bli en oföreteelse.
Ett av problemen med fredsrörelsen är ju det här att många säger att de kan ändå inte påverka Sovjetunionen, och först om man kan påverka både Sovjetunionen och USA så kan man komma någonstans när det verkligen gäller nedrustning.
Ja, det finns ju inte en fri fredsopinion i Sovjetunionen som kan kritisera sin egen regering på samma sätt som de europeiska amerikanska opinionerna kan göra. Men mitt intryck är nog, inte minst under det här året, att om de västeuropeiska amerikanska fredsrörelserna blir så kunniga och så har sina krav så väl underbyggda att de också riktar kritik mot Östeuropa och framförallt Sovjetunionen, så tror jag att de politiska ledarna i Moskva är väldigt lyhörda för det. Därför att Sovjetunionen vill ju gärna framstå så som den fredsälskande och nedrustningsivrande av de två supermakterna, och man är känslig för om man får kritik för att man inte omsätter alla sina förslag och ord i handling.
Den europeiska fredsrörelsen, som ju är väldigt stark, den har beskyllts för att ensidigt gynna östblocket. Vad säger du om det?
Jag tror att det var riktigt i början. Jag minns mycket väl 1981 i Genève i nedrustningskommitténs arbete, när Reagan som nyvald president inte hade några instruktioner att ge sin delegation, utan den satt tyst. hela våren och sommaren 1981 medan den och Sovjetunionen la fram det ena förslaget efter det andra. Och det är klart att då framstod det i opinionens ögon så som den som verkligen ville nedrustning och fred. Men i samma mån som man har sett att detta har inte omsatts i gärning, den sovjetiska rustningarna fortsätter, så har man blivit mer kritisk också mot vad som händer i öst. Och kraven riktas nu mycket allmänt från den västeuropeiska fredsrörelsen, både mot den egna militärmakten och mot Sovjetunionen.
Går åt rätt håll, tycker du?
Jag tycker att det går åt rätt håll.
I november avled Sovjets president Leonid Brezhnev av en hjärtattack. Han var sjuk sedan flera år tillbaka, så hans död kom inte som någon överraskning. Men det var ändå en chock för nationen som han styrt under nästan två årtionden. Inom östblocket hade Brezhnev fört en hård linje. Han krossade Tjeckoslovakien 1968 och skickade sovjetiska trupper in i Afghanistan 1979. Men i relationerna gentemot väst hade han förespråkat avspänning. Han efterträddes som partiledare av Juri Andropov, tidigare chef för KGB. Han utlovade kontinuitet, men det finns naturligtvis flera områden där det kan bli tal om förändringar. Så Spanien, där folket gick till val i oktober. Ett val som betraktades som avgörande. Och det blev en överlägsen socialistisk seger. Ett socialistiskt Spanien alltså, för första gången på nästan ett halvt århundrade. Ny premiärminister Felipe González vid 40 Västeuropas yngste regeringschef. Hans seger splittrade oppositionen och förde Spaniens unga demokrati mot en ny epok. Men i Västtyskland var Helmut Schmidts koalitionsregering svagare än tidigare. Under en omröstning i förbundsdagen bröts den upp och Helmut Schmidt blev den första västtyske kansler som tvingats lämna sin post utan att ha förlorat ett val. Under Helmut Kohl förflyttades i Västtyskland åt höger med bland annat nedskärningar av statsutgifterna. Schmidt ställde inte upp för omval och lämnade därmed efter sig ett tomrum i den västtyska politiken. I Afghanistan, tre år efter Sovjets inmarsch, fortsatte gerillan kampen. Deras drag av oförsonlighet visade sig bland annat i deras behandling av fångar. Andropov hade motsatt sig invasionen av Afghanistan och möjligheten finns att han försöker ta sig ur vad som mer och mer börjar likna Sovjets Vietnam. Iran fortsatte kriget mot Irak på sitt andra år för att utvecklas till den största och blodigaste konflikten i världen idag. Iran återtog Khorramshahr i maj, men bortsett från det fanns det föga att fira. Irans mål var att stjälpa Iraks ledare Saddam Hussein, men han överlevde med arabvärldens stöd. Ayatollah Khomeini kallade det för ett krig mellan islam och hädelse, men för utomstående gav det ett intryck av meningslös förstörelse. Antalet döda kan nu vara så stort som 100 000 och vid årets slut var hatet lika starkt som tidigare. Årets mest oväntade krig tilldrog sig i södra Atlanten och på de här karga markerna. För Storbritannien Falklandsöarna, men för Argentina var de Malvinerna. Och i april invaderades de av 10 000 argentinska soldater för att bryta ett och ett halvt århundrade av brittiskt styre. Argentinarna kände sig besvikna och otåliga efter år av förhandlingar och de var övertygade om att britterna inte skulle ta upp kampen. Men de misstog sig. Inom några dagar hade Storbritannien samlat en krigsflotta och skickat iväg den söderut. London hade beslutat sig att väpnad aggression inte skulle få visa sig lönsamt. Till att börja med försökte USA hålla sig opartiskt, men övergick sedan till att stödja den brittiska premiärministern Margaret Thatcher. I Buenos Aires fann Argentinas president Galtieri att Malvinerna var den enda fråga som förmådde ena hans oroliga land. Han trotsade England och förberedde sig för krig. Striderna började i maj. 368 argentinare dog när britterna sänkte general Belgrano. Två dagar senare dödades 20 britter då HMS Sheffield förstördes av en precisionsrobot. Kampen kom att vara i 6 veckor medan britterna kämpade för fotfäste. Britterna landsteg huvudsakligen vid San Carlos med 5000 soldater, bara hälften så många som de argentinska trupperna. Det största hotet utgjordes av Argentinas flyganfall. Argentinas flyg led stora förluster. Men också Storbritannien fick betala dyrt. 5 skepp träffades, 2 sjönk. Det stoppade nu inte britternas framryckning. Inom en vecka hade de återtagit orterna Darwin och Goose Green samt tagit över 1000 argentinare som fångar. Allt medan offren ökade tilltog kraven på eldupphör. Men britterna ställde Argentinas reträtt som villkor och kriget fortsatte. Det här var Sir Galahad, ett av de 3 brittiska skepp som skadades vid landstigningen vid Bluff Cove tidigt i juni. 50 soldater dog ombord på fartyget. Landstigningen var ett faktum, bara några kilometer från den argentinska arméns högkvarter vid Port Stanley. Och under tiden hade brittiska landstyrkor korsat öns östra del för att erövra höglandet ovanför Port Stanley, redo för den sista striden. I mitten av juni var allt över. Storbritannien hade återtagit Falklandsöarna, en brittisk triumf. Men för Argentina ett demoraliserande nederlag. När general Galtieri bekräftade nederlaget möttes han av en nationell vredesvåg som svepte bort honom från makten. Däremot fick de återvändande styrkorna ett välkomnande som inte sett sin make sedan andra världskrigets slut. Ett osannolikt krig och komplicerat att reda ut. En sak hade dock bevisats, de brittiska soldaternas effektivitet. 8000 sjömil hemifrån hade de slagits som hjältar. Men det var inte bara rosor. De brittiska krigsfartygen hade visat sig vara sårbara vid luftanfall. Och om Argentina hade lyckats få fler av sina bomber att explodera skulle konflikten kunna få en annan utgång. Återtagandet av Falklandsöarna hade kostat 1000 liv, en fjärdedel av dem brittiska. Och trots segern stod England inför problem. Hur många liv till? Hur mycket pengar kunde de lägga ner på att behålla en avlägsen utpost som försummats i flera år? Argentinas läxa var hård. Medan dess piloter hade varit skickliga och modiga hade markstyrkorna klarat sig dåligt.
Många var unga, dåligt utbildade och utrustade. Och flera klagade över den behandling de fått stå ut med från sina egna överordnade. Vid konfliktens slut befann sig det argentinska folket vid sin ursprungliga utgångspunkt. Utan Malvinerna och fortfarande styrda av en militärregim, men med allt starkare krav på civilt styre. Den enda verkliga förändringen hade skett inom Argentinas ekonomi. Den befann sig i ett ännu sämre läge än tidigare.
Vad vi kan lära av Falklandskriget är att även onödiga krig inträffar om bara de styrande är tillräckligt försumliga eller oförsiktiga. Det var vidhållandet av principer som ledde till striderna, Argentinas territoriella krav och den brittiska regeringens bestämda uppfattning att ingen, allra minst en diktator, med våld skulle tillåtas frånta en stat delar av dess territorium. Genom att driva bort argentinarna från Falklandsöarna hoppades brittiska regeringen göra en insats för världsfreden. Andra ledare med liknande krav skulle tvingas tänka två gånger. Ett krig kan rädda en ledare i svårigheter eller ruinera honom eller henne. Galtieri förlorade och i Argentina har förhoppningsvis en demokratiseringsprocess inletts. Men för Margaret Thatcher blev det både en militär och en politisk seger. Före kriget var de tre partierna, Thatchers konservativa, Labour och det nybildade socialdemokratiska partiet, ungefär lika stora. Efter kriget var det ingen tvekan om vilket parti det var som skulle vinna ett val.
I Mellanöstern var det oroligt under hela året. Det började i israeliska bosättningar i den del av Sinai som skulle återlämnas till Egypten. Nybyggarna protesterade, tiggde och bad, men området återlämnades i april vid planerad tidpunkt. Därmed var ett problem löst, men flera följde. Samma månad dödades två och kaos uppstod då en amerikansk jude öppnade eld mot en muslimsk helgedom i Jerusalem. Muslimerna var rasande, men de fick snart ännu större orsak att vara upprörda. I juni invaderades södra Libanon av 20 000 israeliska soldater medan FN passivt såg på. Israel förklarade att det var för att skydda norra Galileen, men styrkorna fortsatte att strömma in och efter ett par dagar bombades Beirut. Detta var årets minst överraskande krig. Invasionen var föranmäld. I östra Beirut välkomnades israelerna av kristna maroniter vars kamp de stött. Deras gemensamma fiende, palestinierna i västra Beirut. Det beräknades finnas 5000 PLO-soldater i det muslimska området här och Israels mål var att avlägsna PLO från Libanon. Ett oräkneligt antal hem förstördes. Röda Korset beräknade att det första steget i invasionen lämnade 300 000 hemlösa. Det var Beiruts civilbefolkning som fick lida mest. Attackens första dag krävde fler liv än Israel förlorat genom gränsstrider under ett helt år. Israelerna hävdade att över 12 000 dödades, däribland endast ett fåtal civila. Men på Beiruts sjukhus var bilden en annan. Skadorna var ohyggliga. De här hade enligt palestinierna fallit offer för israeliska fosforbomber. Krigets brutalitet upprörde Washington och många vanliga amerikaner ansåg att Israels premiärminister Begin hade gått för långt. President Reagan erbjöd sig att skicka amerikanska marinsoldater som en del i en internationell fredsstyrka. Förslaget godtogs i slutet av augusti. Palestinierna gick med på evakuering, men inte som en besegrad styrka. Till och med firandet gick våldsamt till. 17 människor dog av farvälsaluten. Och allt medan palestinierna tågade ut valde Libanon en ny president. De utsåg Bashir Gemayel